There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej, välkommen till Vänta på katastrofen! Äntligen! Jag heter Kalle Zackari Wahlström och vi är tillbaka. Hur mår du, Patrik?
Ja, jag mår... Så jag börjar återhämta mig efter tjurrusningen här i sommar nu. Jag tycker det börjar kännas... Jag vet hur jag tror också att snön... Och att även om jag inte har hunnit, det är kaos här fortfarande, så skulle behöva barmark ett tag till. Men det ska ju komma här nu med 6 plus grader. Men jag tror ändå att snön och ljusar upp och nej, det känns bra.
Ja, vad härligt. Ja, den där känslan av att allt man skulle göra innan snön kom som man inte hann göra.
Ja, precis.
Alltså den är ganska stark i mig. Alla grejer som jag skulle ta in. Plocka undan, städa upp. Nu ligger det som under en tjock, blöt, vit filt här.
Hur mycket snö har ni nu där borta? Är det 30 eller vad blir det?
Ja, det blev nog 30, men det har sjunkit ihop mycket nu. Det har regnat i natt.
Ja.
Och regnar nu, så det försvinner ju nu. Men det har ju varit väldigt mycket snö. Det är superkul, alltså på sätt och vis. Det var kul också att stresstesta växthuset ju.
Ja, hur gick det? Berätta.
Ja, kul. Nej, men det var ju... Växthuset stod uppe typ en vecka när första snövädret kom. Blöt snö, 30 cm blöt snö. Men det gick jättebra. Den gled av bara.
Men hur såg du hur det blev på sidorna då? Mot långsidorna där? Ja. Om det hamnade en hög en bit ifrån eller om det fyllde på
emot? Ja, det fyllde på emot. Så det trycker emot. Men man ser ingen skillnad inuti eller utanpå eller någonting. Utan det är bara som en... Som en hög vall runt hela växthuset kan man säga, på långsidan.
Ja, det ligger mer bara kloss an mot väggen utan att trycka igen.
Ja, men exakt. Ja, ja. Vi var nere och puttade av då första dagen. Då låg det väl kanske 7 cm på som hade liksom fastnat. Men det hade ju glidit av innan, så det hade vi fortsatt att glida av det där. Men det var så kul att gå ner och putta lite på det och se. Det var väldigt satisfying att se det glida av. Så Essa satt på Brittas axlar och puttade ner det där.
Då har ni fått provputta nu då.
Ja.
Ja.
Ja, men det så det var ju kul att få testa det. Men det funkar bra. Du, vad har du gjort?
Ja, jag har... Nu ska vi se här. Jag måste tänka efter. Alltså, ja, vad har jag gjort? Jag har slaktat... stora gigantiska kalkontuppar, men sen har jag också varit på en liten konferens skulle man nog kunna kalla det. Jag blev inbjuden av stiftet här för ett tag sedan att vara med.
Oj, oj då.
Ja,
de har kommit upp sig.
Ja, precis. Så det var jag och säkerhetssamordnare på några kommuner och sen var det kyrkoherdar ifrån ett antal församlingar och så. Vi träffades i Åmål.
Mm.
Det var väldigt, väldigt roligt.
Vad handlade konferensen om?
Ja, det är så här att kyrkan har ju väldigt mycket fastigheter. Och samtidigt som man tittar över nu energieffektivisering och sånt där. Och sätta solceller och utnyttja sån här tidsstyrningar och olika grejer för att optimera helt enkelt. Så tittar man också på, skulle vi kunna vara en resurs där det finns platser där folk kan komma för att få hjälp med olika saker vid kriser av olika grad då.
Det var bra.
Och då hade de bett mig vara med och liksom ha ett hushållsperspektiv där kan vi säga då. Och de hade även som underlag för vad ska vi säga, en enkel analys då med behoven och vad de hade, så använde de sig av hemskt vis faktiskt.
Va?
Det är rätt många som lyssnar på podden, Kalle.
Säg inte sådär. Jag får se vad skrik.
Ja, precis. Nej, det är väl mellan 20 000 och 40 000 per avsnitt, Kalle.
Herregud.
Ja.
Men du, vad gav konferensen dig?
Alltså, den gav mig mycket... Ja, men har jag berättat för dig hur vi diskuterade som unga officerare någon gång om att upprätthålla sin värdighet när det kollapsar och allt bara blir svingrisigt?
Nej.
Nej, det
var... Nej. Vill jag gärna höra.
Ja. Nej, men... Du har ju ett det med posttraumatisk stress och så vidare.
Jag skulle ha lite mysig musik i bakgrunden. Det här är som en...
Ja, det får du ta med klippan. Det får han fixa. Nej, men alltså... Att falla som människa. Alltså det här att bli vidrig. Alltså du hör ju hur det går till i Ukraina och så vidare, va?
Ja.
Och sen så... Ska livet fortsätta om man överlever och så ska man leva med den där vidrigheten och brutaliteten och så vidare. Man mår kanske inte så bra utav det.
Alltså vad menar du? Vad menar du med vidrighet?
Nej, men tortyrer, övergrepp, våldtäkter, avrättningar, vad som helst. Alltså att du faller, att du gör...
Att du gör grejer som du inte hade gjort liksom i vanliga fall.
Nej, men precis, va. Det, alltså det, att vara soldat har ju inte så mycket med vanliga fall att göra överhuvudtaget. Nej. Men just det här att, men det så som vi diskuterade där då, det här med när du är trött, sliten, det har varit, du har själv råkat ut för grejer och så vidare. Att inte falla själv utan att upprätthålla, att ta fångar, att vårda fångar som är skadade och alltihopa det här, va.
Ja.
Att upprätthålla sin egen värdighet då.
Just det.
Och överhuvudtaget. Och jag halkade in på de där diskussionerna ganska fort med dem. Det var ju kyrka, det var ju präster och kyrkoherdar och så där. Och...
Men de skulle väl inte fucka ur?
Nej, men de skulle kunna vara en viktig kraft i att hjälpa till att upprätthålla det där.
Ja.
Och den sådana här saker som när många människor dör, alltså det blir för mycket.
Mm.
Till exempel pandemier kan vi ta. De har ju krisplaner för att ta hand om det. Att göra värdiga begravningar i större mängder och så vidare. Och hantera det där, va. Och sen det här med... Vi har ju en väldigt stor... förskjuter lite nu då. Förskjuter mot ensamhet.
Uh-huh.
Det är väldigt... Alltså, du vet, alla tror de lever normala liv och deras umgängeskrets, det är liksom så som folk är, va.
Mm.
Men det är väldigt många andra människor som lever runt omkring oss. Och ensamhet är väldigt stor och man är inte särskilt stark när man är ensam.
Nej.
Så jag sa det att där har ju kyrkan redan en stor... förmåga och kompetens. Bara det att det finns någonstans att gå för att få till exempel information, att prata med någon,
mm.
att möta andra människor och så vidare. Men sen förde jag också in i samtalet där med faktiskt att vara ett, i och med att de ligger utspridda, vet du, i byar och överallt. Nu är det ju så att många byar har ju kommunalt vatten. Så är det.
Mm.
Men om man många fastigheter är ju äldre och man kan tänka sig att det finns nog en och annan brunn här och var.
Ja.
Att man ser till att kunna tillhandahålla vatten. Mm. Pumpa vatten och sådana saker.
Alltså att kyrkan skulle kunna se till att man kunde hämta vatten hos dem?
På sina trygghetspunkter, ja.
Just det.
Alltså jag har ju varit med om det historiskt här. Vi har åkt till affären och hämtat vatten.
Ja.
Fyllt på dunkar.
Ja.
När vi var och handlade så frågade vi om vi fick fylla på dunkar.
Du, hade inte du dunkar hemma redan?
Jo, jag hade ju det, men de var tomma.
Va?
Det här är jättelänge sedan,
Kalle.
Det är preskriverat.
Okej, okay, så du...
Dunkar har vi alltid haft hemma, men de har inte alltid varit fyllda för 20 år sedan, om man säger så. Nu är det ju inte sådana långa strömavbrott heller. Men jag hade kanske vatten i dem, men de tog slut.
Ja,
så kan det ha varit. Och jag hade inte så många då på den tiden. Nej, men det var också en viktig grej. Men jag skulle vilja säga så här, att jag tycker det är ett himla bra initiativ.
Ja.
Att de försöker göra någonting och se över vad kan de göra med sina resurser, va? De har ju resurser och de har ju en del pengar också faktiskt. Det går ju att utveckla den där idén en hel del om man vill det. Men sen tänkte jag också på det här med myndigheter och institutioner och sånt. Jag börjar träffa säkerhetssamordnarna lite grann här runt omkring.
Mm.
Då och då. Arvika har de ju ett rejält gäng. För där har ju 4 kommuner gått ihop. Och jag tror de är 5 eller 6 stycken som servar 4 mindre kommuner då, va. Men just det här att alltså de som sitter på myndigheter, jag förstår ju att det börjar hända saker nu, att det börjar, att de här människorna som kan lite om det här börjar nå fram till andra tjänstemän, politiker och så vidare. Men alltså det är ju bara så här nu att nu måste samhällsinstitutionerna och även företag och sånt börja se över sin verksamhet. Ta tag i det. Hur ska vi kunna upprätthålla det här över tid när inte andra saker runt omkring fungerar?
Mm.
Med kritiska, viktiga grejer. Bara sätt igång och gör jobbet.
Mm.
Behöver inte vara någon jäkla konsulter. De som är bäst på det är ju de som jobbar med det. Vad behövs? Vi behöver kunna få ström här. Hur ska vi få det? Vi behöver ha kemikalier. Vi behöver ha reservdelar. Alltså, vad behöver vi ha, va? Och så sätt igång och jobba.
Ja.
Alltså det är ju så, det ska komma något direktiv någonstans ifrån.
Kanske en utredning.
Ja, precis, vet du. Och så måste någon lag ändras eller något sånt där, va. Alltså det är ju så här att det finns ju ett ansvar i det här. Det måste bli verkstad nu. Ja, men det är ju så. Man kan vara, det kommer ju att bli besvärligt, va. Och det puttrar iväg, puttrar ett milt uttryck, men det går ju åt fel håll hela tiden, va.
Men är inte problemet med det här att det är en grej som kostar väldigt mycket pengar och som inte, som
är det finns inget tydligt
mätbart resultat? För jag tänker som på snöröjningen här i Stockholms län då, att det har varit sådana problem. Och man fick, du vet, man fick ett mejl från skolan så här: vi kommer att ha öppet idag för de som lyckas ta sig hit igår sen när det hade kommit 30 cm snö. Det är väl, alltså, alla vet ju att det kan komma snö, men det kommer inte så mycket snö varje år. Och därför kan man inte ha liksom jättehög beredskap då för att ta hand om den här snön, därför att det kostar för mycket pengar. Och är det inte samma sak med liksom krisberedskapen i kommunerna?
Jo. Det är klart att det gör, men man får ju också titta på konsekvenserna.
Mm. Ja, vi drar in den här riskkostnad och så vidare.
Ja, alltså när man tittar på vad man ska göra för att hantera beredskap då, krisberedskap, så tittar jag på en formel också när det gäller att prioritera. Och det är, hur stor risk är det att någonting ska inträffa? Alltså det gör man ju en hög, låg, medium i alla fall, va? Inte 37,3%. Ja, får man fram den siffran på något vettigt sätt så får man väl använda den.
Det finns säkert folk som lyssnar på den här podden som har ett Excel-dokument för sånt där.
Ja, precis, precis. Men hur stor risk det är?
Ja.
Vad blir det för konsekvenser om det inträffar? Hur allvarligt är det?
Just det.
Och vad kostar det att åtgärda?
Ja.
Är det ens möjligt?
Just det.
Ja.
Och då till exempel då med vattendunkar som vi pratade om tidigare.
Men precis. Det är ju ett väldigt bra exempel. Konsekvensen om jag inte får rent vatten är att jag dör efter 3 dagar. 3 dagar går väldigt fort. Bor jag på ett ställe där det är svårt att få tag i rent vatten, 8:e våningen på ett miljonbygge någonstans, till exempel, eller whatsoever, så är det, kan det vara svårt att få tag i rent vatten när inte det kommer i kranen längre. Och vad blir det för konsekvenser? Ja, jag dör väldigt fort.
Ja.
Vad kostar det att åtgärda? Nästan ingenting.
Du är en så kallad no-brainer.
Precis, precis. Och det är ju så, alltså, när det gäller de mest basala behoven, eller vi säger ju så här, kommuner, ja, men se bara till att ni kan upprätthålla eran verksamhet. Börja jobba på det nu, när det blir värre scenarion.
Mm.
Är det någon gång man ska börja jobba på det så är det nu. Det är verkligen det, va. Alltså det är ju, det är inte så att man varje gång kan sitta och vänta till saker händer och vara reaktiv. Det är inte det, va? Ja, vi såg det inte komma. Vi har varit naiva. Ja, men alltså vi har ju hört det nog.
Ja.
Vi kan inte ha sådana människor som styr, varken kommuner eller stat eller regioner egentligen, va? Men vi sitter ju med det hur mycket i högar, höll jag på att säga, va?
Ja.
Och det här är så pass allvarligt nu att jag tar det här med skyddsrummen.
Mm.
Vi har hur mycket skyddsrum som helst
på
så här. Visst, det är ju brist på dem, va, eftersom vi har blivit fler. Och de är förstörda och så vidare på en del ställen. Men säg till, stifta en lag då. Det är ju det de är till för i riksdagen. Se till att skyddsrummen kommer i ordning. Det behövs inga utredningar eller inventeringar eller någonting. Se till att fastighetsägarna som äger fastigheterna där skyddsrummen finns, de får 6 veckor på sig. Se till att de kommer i ordning.
Perfekt.
Ja.
Sällmanlagen.
Jag får kalla den vad ni vill. Se till att det blir ordning på skyddsrummet så folk kan gå in någonstans utan att sitta där och skita i hörnen 50 pers.
Du låter upprörd, Patrik. Är du det?
Ja, jag är det. För att det är liksom... men det är ju det som kallas för funktionell dumhet, va? Det här att former och allting är viktigare än liksom vad det är till för, va? Det är ju det klassiska exemplet med skyddsmaskerna när det såg så fruktansvärt illa ut med pandemin i början där. Du vet när de stod och dog på trottoarerna och de svetsade in folk i husen och byggde sjukhus för tusentals människor på vecka 14 dagar och sånt där. Va? Det såg ju verkligen ut som det var det där absoluta massakern som skulle välla in. Va? När då sitter byråkrater på myndigheterna och förbjuder personal, statlig personal och kommunal personal att använda världens bästa skyddsmasker i hundratusental som ligger i förråd, va? För att de tillverkades innan vi gick med i EU, så de hade inte rätt CE-märkning, va?
Va?
Ja, men det är ju sant.
Gud vad...
Alltså, man kan ju fråga sig liksom så här, kan man när man alltså alla sådana här alltså byråkrati är ju inget självändamål, va? Absolut inte. Det är en jävla fucking kostnad. Ja, det är det. Och då är det så här att den kostnaden, den ska se till att uppgiften som byråkratin är till för att stödja löses bättre. Mer eller högre kvalitet och så vidare, va?
Ja.
Inte sitta där och fördärva verksamheten för att upprätthålla någonting, va? Det liksom är inte så, va? Utan man får titta vad är syftet med det här vi håller på med.
Mm.
I regionerna är det faktiskt inte att producera en väldig massa byråkrati, utan det är faktiskt att producera vårdplatser med hög kvalitet, va?
Mm.
Och det förstår ju folk att det behövs administratörer och byråkrater.
Säg det där hur många det är och hur många det var och sådär.
Alltså ja, det här är ju siffror ifrån... som jag läst i Läkartidningen då, va? Så får man från läkare som har skrivit debattartiklar och vädjat.
Alltså det är din källa på den här siffrorna?
Ja, det är källan på det här. 2017 så var ett bemärkelseår där det blev lika mycket byråkrater som det var läkare i regionerna. 2020 så var det 46 000, alltså byråkrater är administratörer och byråkrater och så vidare då. De som jobbar med papper och allt möjligt runt omkring, va?
Ja.
De inte jobbar med vård.
Just det.
2020, ganska tidigt, så var det 46 000 byråkrater, administratörer på 29 000 läkare då, va?
Så på 3 år så hade byråkraterna dragit ifrån?
Ja, men det har ju pågått länge den här utvecklingen, va?
Ja.
Och... ja.
Vad beror det på då, tror du?
Ja, men alltså grejen är ju så här att det beror på, om man läser organisationsteori, så beror det ju på att det är ju så illa också, så en sån här byråkrati, ja men den skapar ju mer byråkrati.
Mm.
Och inte nog med det, den sväller ju över på den producerande personalen. Det här, folk som lyssnar på det här och jobbar i skolor, äldreomsorg, vad som helst och har jobbat ett tag, de vet ju precis vad det här är. Va? Mm. De översköljs ju av byråkrati och människor som sitter där och de hittar på nya grejer och samma grejer som man precis har kommit igång med. Nej, då ska det byta sätt och system och så vidare.
Mm.
Va? Tänk vårdpersonalen som belamras av och tvingas interagera med den här växande byråkratin. Va? Ja, men vi måste börja få saker att fungera helt enkelt. Det är bara så. Va? Vi kan inte ha minst antal vårdplatser per invånare odla byråkrati, va?
Nej.
Nej, det är inte. Det är, alltså, grejen är så här. Folk dör ju som konsekvens av det. I vårdköer och så vidare, va?
Mm.
Ja, det blir ju det. Alltså, gör man onödiga eller till och med destruktiva sådana här saker, så är det ju så att det får väldigt allvarliga konsekvenser, va? För det är så här, om man gör det så kan man ju inte göra det andra, för ja, de resurserna är ju redan använda, va?
Men det luriga med det här är väl att det finns ju liksom ingen som är ond, utan alla tänker ju att de gör bra.
Kalle, bli inte chockad nu. Alla är onda.
Nej, men, ja, men... Ja, men du fattar vad jag menar. Det finns ju liksom inget... Alla tänker ju bara att de löser sin uppgift.
Nej, men tror du på allvar att röda khmerer, nazister och så vidare... Nu ska vi vara onda. De trodde ju också
exakt
att de gjorde det.
Exakt, ja, det är det jag menar. Men vi ska inte jämföra
ja, det är ju
inget... inom i regionen av röda khmererna, tycker jag. Men det får stå för dig,
Patrik. Nej, ja, men det gjorde jag ju inte. Utan vad jag säger är så här, att det räcker väl inte med att ha goda uppsåt. Det är ju det som är kontentan. Utan man måste ju faktiskt gå in och titta på vad det är som händer och vad det går att styra upp det här.
Ja.
Nu får vi väg in i sjukvården där. Men överhuvudtaget så är det så här. Sätt igång och gör verkstad nu. Producera produktion, det som ska produceras. Se till att det finns uthållighet och redundans i systemen, så att de här allra viktigaste grejerna går att upprätthålla. Va? Det var... Några här som, eller en förskollärare faktiskt som jag pratar med, jag har en del förskollärare i umgängeskretsen, och det är ju faktiskt en sån superviktig funktion för att upprätthålla just vad ska läkaren, kan ju inte åka till jobbet för de har ingen sånt till barnen, va?
Kan inte med barnen till...
Det gjorde vi en gång när jag var... På LV6, när de var kvar på Kviberg, så var vi två stycken som tog med barnen till jobbet. Två instruktörer. Ja, hur det gick. Jakob, han var mellan 1 och 2 år.
Ja.
Min son, det var innan våran dotter var född. Han var med, och så hade plutonchefen en kapten. Han hade en lektion med... befälen, det var en väldigt befälstät, en underrättelse och skyddspluton då. Så det var mycket kompanibefälselever och sånt där då. Nej, så han gick ju omkring där inne då, fick gå omkring. Han var ju tyst och bra, vet du, men det var ju såna här overhead-projektorer och så vidare. Och när han stod där så helt plötsligt så slocknade ju projektorn. Då hade Jakob dratt ur sladden. Så är det. Men vi var på jobbet. Vi löste uppgiften så gott vi kunde i alla fall, va?
Precis.
Så är det. Nej, men i alla fall, där var det så här att tog sig till jobbet, tog hand om barnen, och det kom snökaoset där också. Och
alltså den här förskolläraren pratar om nu.
Ja, precis. Ja. Då säger föreståndaren, ja, men det är ingen fara. Vi stannar kvar till alla barn är hämtade nu.
Ja.
På övertid, helt enkelt. Så är det. Vi löser uppgiften.
Ja,
men imorgon då? Nej, imorgon är ingen idé, för att det var strömavbrott också då, va? Då är det kallt här. Så då kan vi inte vara här.
Mm.
Så då stänger vi. Så fort gick det.
Ja.
Och när de diskuterade det här med planer och så vidare, så finns inga planer för någonting, hur man ska hantera det. Överhuvudtaget där då, va? Så att det är ju också så här, en sån verksamhet Vad, om vi måste lämna, har vi några platser vi går till så föräldrarna vet vad deras barn är? Sådana saker. Vad har vi för möjligheter att få tag i vatten? Alltså när saker händer, när det inte bara är som det alltid är, va? För det är inte alltid säkert att det är det, va? Så måste man ju liksom ha en beredskap för det.
Ja.
Ja, och det har ju liksom försvunnit i princip helt och hållet ifrån allting.
Men om man lyssnar på det här nu då och blir upprörd eller orolig eller peppad eller vad det nu är. Hur kan man göra för att göra situationen bättre?
Alltså det är ju så här att man börjar ju arbeta. Man sätter sig inte i töne och ångest eller stoppar huvudet under armen, utan man börjar ju arbeta och lösa uppgiften helt enkelt, va? Det är ju det bästa sättet.
Ja, men alltså för mig då till exempel, ska jag fråga på förskolan vad de har för beredskap?
Ja, men det är väl en bra idé. Då får man ju trycka på då, men i de här större organisationerna så gömmer de sig ju i den stora organisationen, va?
Ja, men för jag tänker också att de har ju fullt upp. Alltså jag är ju oändligt tacksam över det jobb de lägger på liksom trösta Björn när han är ledsen när jag lämnar, eller liksom hjälpa honom att torka hans vantar i torkskåp och sånt där. Jag vill inte lägga mer på dem.
Nej, men alltså de har ju studiedagar och annat som andra har. De får väl prioritera såna här frågor då när de
just det.
Har studier. Eller att man får tillsätta eller avsätta någon eller lösa uppgiften.
Ja.
Det finns ju hur många olika sätt som helst. Det är bara det att man anser att det är viktigt.
Ja.
Och det är det.
Men det kanske inte är personalen på förskolan jag ska prata med. Det kanske är någon på kommunen jag ska prata med.
Ja, alltså det är ju de som måste tilldela resurser där. Ja. Om det är det en privat enskild förskola, då kan man ju prata med dem där.
Ja, det är kommunal.
Ja, precis. Men det gäller ju andra bitar också. Vad har ni för uthållighet? Hur länge kan ni producera rent vatten till oss? Om strömmen försvinner till exempel. Om det blir cyberattacker mot vårat elnät här och vi inte kan laga det på flera veckor eller månader.
Jag vet inte om de har någon grävd brunn eller så.
Nej, men alltså det handlar ju om att de har kemikalier i lager som de ändå behöver, som förmodligen har en hållbarhet på väldigt lång tid. Alltså du vet, flytta hem lagret istället för att ha det hos leverantören. Du ska ju ändå köpa det, då kan du ha det hemma.
Mm.
Det kommer ju att gå åt längre fram, och så ser du till att du har hela tiden ett lager hemma. Se till att du kan driva och producera egen el. Att det finns diesel och så vidare till det då, va?
Ja.
Och så elverk och sådana grejer. Eller hur man nu kan lösa det. Att man har reservalternativ. Ta det här med förskolan där. Kallt. Alltså, ofta är det ju så här att det finns en viss redundans i värmeverken. Eller kraftvärmeverken. Att de kan hålla igång sina pannor och pumpa ut i de stora fjärrvärmenäten, va? Men det är ju så att det finns ju cirkulationspumpar ute hos varje kund också. Varje hushåll, varje arbetsplats.
Mm.
Och där är det ju ingen som kan få cirkulationen att fungera nästan, va? Utan då måste du ha möjlighet att driva dem, och de drar ju nästan ingenting, en sån cirkulationspump, för att pumpa runt det varma vattnet som kommer fram till huset i princip när du ska köra ut det i ditt hus. En sån pump kanske drar 20-30 watt eller någonting sånt där, va? Alltså ingenting. Ja, det är en sån här kilowattimme som kostar en krona eller två eller vad det är nu, den räcker ju liksom i 50 timmar för att driva en sån pump konstant, va?
Det är bara att ta på barnen yllesockar så får de hasa runt på linoleumgolven på förskolan så alstrar elektricitet med fötterna.
Ja, nästintill så är det, va? Nej, men alltså det går ju att upprätthålla med bilbatterier och invertrar eller
ja.
Små solfångaranläggningar, vad du vill, va? Så går det ju att hålla igång värmen ett tag där.
Mm.
Så pass om man hinner kanske hitta andra lösningar i alla fall, va?
Mm.
Så ja, det är börja tänk och lösa uppgiften.
Vet du hur det kan kallas när barnen har de där yllesockorna på linoleummattorna?
Nej.
Redundans. Att de redundansar.
Ja, redundansar.
Så att de... Ja. Du, ja. Patrik!
Ja?
Kan vi byta ämne nu?
Ja, det kan vi göra.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vi har fått en fråga till podden, Patrik. Den låter så här.
Hej Kalle och Patrik, det här är Preppermorsan. Jag står i begrepp att skaffa höns. Så till våren står förhoppningsvis vårt hönshus klart och ska fyllas med massa kacklande kompisar. Min fråga till er gäller slakt av höns. Och hur man kan slakta höns på ett så värdigt och snällt sätt som möjligt. Sen undrar jag också lite kring vad på hönan man äter eller vad man kan ta tillvara på av kroppen. Sen också en sidofråga om ni har några tankar kring hur man på ett bra sätt kan inkludera barn i slakt. Jag har två barn, de är 6 och 4 år, och jag vill gärna att de ska bilda någon slags förståelse kring var mat kommer ifrån och också hur mycket arbete som ligger i det här med matproduktion. Vi odlar mycket på tomten och jag vill också på något fint sätt och mjukt sätt inkludera barnen i slakt också framöver. Så jag skulle gärna vilja höra era tankar om det också. Tack också för en jättebra podd. Ha det bra. Hej då.
Preppermorsan.
Mm.
Hon är nog god,
det är
god
beredskap. En av våra följare.
Ja. Du har precis slaktat dina kalkoner. Så du har ju det här färskt i sinnet så att säga.
Mm.
Vad säger du? Hur gör man med de där? Alltså, dina kalkoner, vad vägde de, sa du?
Alltså, de var ju stora. Det var ju sån här... jag har ju haft problem. Jag har ju tänkt bygga upp en egen avelsflock utav kalkoner. Och jag har ju fått massaker på räven då. Men nu har jag troligtvis peppar. Jag har inte haft problem i år och nu började frysa då, va. Jag har satt en eltråd runt ytterstängslet. 20 cm ut, 15 cm över backen. Runt om så han inte gräver sig in.
Ja, men perfekt.
Ja, men då när jag skulle skaffa kalkoner, då hade hon som hade det, hon tröttnade med allt foder och det var så höga kostnader och så, va. Så hon hade skickat iväg kalkonerna. Och då hittade jag en som sålde nere där jag har bina i Västergötland. Mm-hmm. Så jag plockade med den när jag var nere och det var ju såna här hybrider. British United Turkey, butt.
Butt.
Oh my god alltså.
Alltså stora.
Nej, jag visste ju inte att de var så... Ja, men det är ju lite som sådana här stora köttdjur, du vet, Belgian Blue nästintill alltså. Ja. Inte riktigt, men de är så stora hannarna så att de måste köra inseminering till och med på dem. För de klarar inte av att para sig, va?
Men, har du gjort det?
Nej. Jag köpte ju kycklingar då.
Ja. Och du kommer att göra det? Kommer du inseminera dem?
Nej, jag ska inte ha sådana kalkoner. Nej. Det är inga småbrukarkalkoner kan jag säga. Kalle,
ja.
De största tupparna, det vägde en bröstfilé 2,5 kilo.
Herregud.
En bröstfilé vägde 2,5 kilo.
Det är större än en älgfilé ju.
Det är 20 portioner. 120 grams portioner.
Alltså 20 personer, 40 personer kan äta kalkonfilé från en kalkon.
Från de största, ja. För det är 5 kilo bröstfilé då om du tar båda, va. Du vet, vingarna, det var som två vanliga kycklingklubbor.
Herregud. Men hur hade du ihjäl de här? Låter ju svårt att ha ihjäl dem.
Alltså...
Få spränga dem.
Ja, nej, ja, det är ju... När det är alla utom struts får du ju avliva med slag mot bakhuvudet då, va?
Ja.
Slag mot huvudet. Men det som är viktigt med det är att det är bedövning. Sen måste man avliva inom 60 sekunder och det gör man genom att kapa halspulsådrarna lämpligast då, va?
Just det.
Så att de blöder ur. Det är det som är själva avlivningen då.
Men det, och det där är ju så här konstigt tycker jag, för det är samma sak med får. Då kallar man ju, när man skjuter dem i huvudet kallar man bedövning och sen ska man avbloda dem.
Ja.
Men de dör ju av skottet. Men, ja.
Ja, alltså... Det är samma med bultpistol då, slaktmask och så som det heter, att det är bedövningen. Nej, men alltså, vad jag förstår, jag har ju aldrig varit med om det, vi har inte varit med så mycket om sånt här då. Men att de helt enkelt kan komma till sans, va?
Mm-hmm.
Ja, det finns ju människor som har fått ganska allvarliga skador emot huvudet också. Ja. Och överlevt och klarat sig och så vidare. Va?
Alltså man kan ha otur eller tur eller vad man ska säga.
Ja, men precis, va. Och däremot så när blodet har runnit ur kroppen och det inte kommer blod till huvudet och så vidare. Då dör de.
Mm.
Och då är de borta. Och om man kollar på YouTube och så vidare på... alltså, amerikanerna producerar väldigt mycket YouTube-film, så är det ju, va?
Mm.
Då ser du att de stoppar ner dem vid medvetande i koner och sådana saker och skär halsen av dem där. Det är ju alltså inte tillåtet i Sverige.
Nej.
Jag tycker att det är rimligt att man faktiskt bedövar dem med ett slag och sen avlivar dem. Det är... när vi var inne på det här med värdighet också då.
Ja. Men alltså, hur gjorde du med kalkonerna då?
Jag gjorde ju det på dem också då. Kunde jag ju inte göra på samma sätt som man gör med höns då.
För då brukar jag ta då runt benen.
Ja.
Och så vänder du upp och ner så att de blir helt...
De hänger neråt och så böjer de upp nacken.
Exakt, och det är som att de har en reflex som är så här, slå mig i huvudet.
Ja, det är i princip, fast det är, och grejen är också att de blir väldigt lugna när man gör det.
Ja.
Så det är lite, kanske låter motsägelsefullt, men de blir faktiskt det. Alltså hålla i benen, böja ner så att huvudet hänger neråt, då böjer de upp det i en båge. Och det är väl förmodligen för att titta sig omkring, va?
Ja.
Och då får du väldigt bra läge med en liten, ska vi kalla det för en liten batong då?
Mm, ja, en pinne så, kan man ta liksom.
Ja, för den måste ju ha en viss tyngd så du får kraft i slaget så att det verkligen bedövar. En V-klabbe, en längre rundknagge kan man tänka sig då. En rundknagge är ju en, säg att de är i alla fall 4 centimeter.
Ja.
Tjocka så att det blir lite kraft i slaget då, så att de verkligen bedövas så du inte... Annars går det fort över till ovärdigt, vet du.
Ja.
Men så har man gjort det. Och då gäller det ju sen att skära av de här båda halspulsådrarna då, va? Som sitter i halsen. Och de sitter ju under hakan kan man säga då, va?
Ja. Och kör du så här fransk stil att du har huvudet kvar? För jag hugger bara huvudet av dem.
Nej, jag låter huvudet vara kvar.
Ja, du gör det.
Ja, men det är ett alternativ och där det inte liksom är någon tvekan, höll jag på att säga. Det är ingen tvekan när du låter huvudet vara kvar också och snittar där. Det är ju det att du ser ju att allt blod pumpas ut direkt. Va?
Ja.
Och det vill man ju också, för det vill du inte ha kvar i djuret heller. Va?
Just det. Men det här kan du inte gjort med kalkonerna. Du kan inte ta dem i benen och lyfta upp dem och väga 20 kilo.
Nej, men alltså det är ju en sak till och det är en anledning till att jag inte... vill göra detta mer, utan och de här vägde ju alltså långt över 20 kilo, 25 kilo och sådana saker.
Ja.
Och de största då. och jag kommer inte att låta dem bli så stora heller. För kalkoner är fantastiska djur att ha. Och de är trevliga och de äter upp alla ogräs, kirskål och nässlor och rubb och stubb och städar alltså.
Jag äter de nässlor också, för det gör att jag har hittat några djur som gör den.
Nej, men det är ju kalkoner. Oh. Så, det är, och kirskålen, de ligger på och blir älskade den. Va? Så de trycker ju undan den. Va? Men man får nog ha det i några år, tror jag. Men... och det blir ju bra produktion. Så jag vill verkligen slå ett slag för kalkoner.
Vet du att Britta sa så här: vi kanske ska ha kalkoner. Mm. Det är första gången hon säger som ett djur.
Jaha. Ja, men vad bra. Ja. Nej, men jag tänker att halva den vikten. Och jag tänker också så här att... de har nog bättre tillväxt per foder och så. Första delen där, upp till 12 kilo ungefär, va?
Mm.
Men det är ju så att när de vägde 12 kilo, det var ju mitt i liksom högsäsongen här, va? Utan de har ju fått gå och beta där. Men det också innebar ju att det blev ju markskador och så vidare, för vilken oerhörd betningsförmåga de hade. Mm. Så att, vi har ju inte kört sådana här kalkoner förut, men nu har vi gjort det och lärt oss.
Ja.
Så vi ska köra på samma stil som vi gör med de andra djuren, att vi kör den där mitt emellan vägen. Kanske inte de allra mest extrema redundanta lantraserna och inte de allra mest högproduktiva, utan någonting i mitten där, va, lagom.
Mm.
Så får det bli. Men i alla fall, jag tycker att man har ju gjort det ett antal gånger, avlivat höns nu. Mm. Och just det här att ta i bena, böja ner huvudet, de böjer upp det och ha ett slag, eller slå ett slag då i bakhuvudet. Jag har ju sådana här slaktkoner. Förut hade jag plastkoner som jag hade köpt och kapat av, alltså typ vägkoner, fast mindre då.
Ja.
Typ idrottskoner till hönorna, tupparna där. Det är oftast tuppar man slaktar. Och så sätter du dem, bedövar, sätter dem i konen och så skär du av.
Alltså så huvudet sticker ut på andra sidan?
Ja, precis. Du har skurit av toppen på den så huvudet hänger ner där nere då. För då kan de inte flaxa och så vidare. Och det var väldigt... med kalkonerna här, alltså jag kan ju säga att kalkoner är starka.
Och väger 25 kilo, jag tänker på det.
Ja, de är det alltså. Och jag funderade på olika lösningar och sådär. Men jag gjorde till slut så här att jag bar ut dem lugnt och fint. Och så satte jag dem på marken och satte mig gränsle över dem. Och så hade jag lagt ut en kraftigare bräda på backen precis. Och så böjde jag försiktigt ner halsen mot brädan så de la hakan på där. Och så klappade jag till över huvudet. Och det fungerade väldigt bra.
Mm.
Men sen är du, du vet, de flaxar ju fåglar, va?
Mm.
Det vet du, grisar gör ju också det, sparkar och far.
Mm.
Det kan ju pågå över en halv minut nästan med grisar och sånt där. Men de här fåglarna, de var, alltså jag fick sitta med, du vet, jag är ju inte småvuxen.
Nej. Du är rejäl.
Ja, så kan man säga. Och då, jag fick ju alltså använda min styrka och hålla fast dem alltså. Så är det. Så att... ja, om man skaffar kalkoner så ska man slakta dem när de är mindre och man ska vara beredd på att de är rätt kraftfulla.
Men man kan också träna brasiliansk jiu-jitsu.
Ja, precis. Ja, så är det.
Ja.
Nej, men jag fick ju alltså sitta gränsle över dem och verkligen hålla fast dem. Och det är kraftiga slag med vingarna alltså, så att man måste... Det generellt sett så vill jag säga så här, och det tycker jag, det gäller mig själv också, fast jag har gjort så här ganska en hel del genom åren, och det är ju det att man håller ju inte på hela tiden, utan oftast är det ju nu på sensommaren. Det är lite som vi pratade om med korvstoppningen där, och nu var det till och med ett par, tre år sedan jag gjorde, eller ett par i alla fall, sedan jag gjorde korv sist, va?
Mm.
när man är mångsysslare. Man är ju inte korvmakare eller tuppslaktare. Va? Nej, utan att man verkligen förbereder allt. Verkligen tänker igenom varje moment. Lägger saker på rätt ställen och så vidare. Så att det går bra.
Ja, det där är liksom en lärdom som jag också har gjort. Att man ska förbereda jättenoga. Och just så här, tänk igenom hela processen flera gånger. Hur fångar jag hönan? Hur liksom, slår jag den? Var står pinnen jag slår med? Var, i mitt fall, då hugger jag huvudet av den? Så jag har en huggkubbe och en yxa och så här.
Så sitter yxan exakt så där så du kan greppa den exakt, bra snabbt och exakt. Så, va? Ja, precis. Och gärna att man förövar en gång utan fågel också. Liksom, ja. Ja, men så att det är där. Så att man att det rullar på. Så att man inte blir stressad i onödan och så om det är första gången. Eller, ja. Även, jag tycker man ska göra det varje gång. Och det är väldigt bra om man hittar ett system. Man är ju oftast kvar på samma ställe med sina höns. Och då kan man fortsätta eller man kanske förbättrar lite grann mellan åren. Så att det löper på ännu smidigare. Men att man liksom har sina rutiner där, va. Det skulle jag säga. Det är så här liksom det går till. Och ja.
Men jag har en fråga. För, när man ska ta hönsen så blir det alltid väldigt, väldigt uppståndelse i hönshuset.
Mm. Nu kommer mördaren, akta er.
Exakt. Och det känns som att mina höns, trots att det var typ ett år sedan jag gjorde det här senast, så känns det som att de tror att jag ska mörda dem varje gång jag kommer in i hönshuset. Vad kan man göra åt det?
Alltså, en sak som du kan göra, det är faktiskt, du vet när de går och sätter sig för kvällen.
Ja.
Då sitter de väldigt lugnt.
Ja.
Ställer du inte till det väldigt så sitter de liksom kvar där, va?
Men hyfsat skulle jag säga. För jag har provat både tidigt på morgonen och på kvällen när de har satt sig. Och när man tar första så börjar den kackla och fäkta och flaxa. Och då blir det uppjagad stämning. Det kanske går, de kanske sitter kvar men de är liksom ändå varska. Och sen så tar man nästa och då är det någon som börjar hoppa omkring och sen till slut börjar alla hoppa omkring.
Har du tänt lampan när du går in då?
Ja, det kommer jag inte ihåg, det kanske jag har gjort.
Alltså, ta en pannlampa och så ställer du ner den på lägsta och så riktar du den lite neråt så den inte lyser upp allting. Va?
Ja.
Och så går du liksom fram till sittpinnarna och så tar du över vingarna. En på bägge greppar över ryggen och vingarna på dem. Och så går du bara iväg med den. Och jag slaktar inte då, utan ha en liten bur som du sätter dem som du ska slakta i.
Mm.
Och ja, så ger du dem vatten och så där och ingen mat då. Så du, man vill ju helst inte att de fyller på krävan då, alltså den här
muskelmagen.
Ja, det är, krävan är väl innan muskelmagen där, va. Alltså en behållare i princip som det blir massa mat i.
Just det.
Ja. Och ger dem vatten där så får de vara där dagen innan du ska slakta dem då. Så slaktar du dem dagen efter istället så håller du dem på ett annat ställe.
Ja, ah, smart.
Du går och hämtar dem och sätter dem i den här pur. Jag har en liten, eller sån här, vad ska vi säga, hundbur eller djurbur.
Ja. Ah.
Som man kan ha på utställningar och sånt där med lite kraftigare ståltråd. Och en plastbricka i botten då som är lätt att ta ur och skölja ren och så vidare då.
Det var ju smart.
Ja, ja, men det, då blir det inte så dramatiskt.
Ja, för som jag har gjort det, jag har tagit en, slagit ihjäl den, gått in och hämtat en ny, slagit ihjäl den och så vidare.
Ja.
Och då har det blivit dramatiskt.
Mm. Nej, men det är så. Djuren förstår ju mer än vad man tror, va? De här kalkonerna har varit rätt tama också. Hönorna är kvar. Och där gjorde jag ju inte så här. Det var liksom, de fick inte plats i de där burarna. Och det hade inte varit trevligt för dem att sitta i en sån bur heller, de där stora kalkonerna. Så det gick inte. Jag fick ju gå in och hämta dem, va. Och då när du tar en kalkon, man greppar om halsen helt enkelt. Och så snabbt om vingarna då så att de inte... Och så bär man dem försiktigt ut sen. lugnt och fint. Men de kommer inte, de fattar, så fåglar är smarta. Så är det, va?
Ja.
Och en annan iakttagelse jag gjorde faktiskt, det var på hundarna. Jag har ju inget slakteri, utan i det här, nu gjorde jag så att jag satte upp ett sånt här mästält, du vet, sånt där fyrkantigt med ställning som man viker ut. Och så lägger på ett tak som är 3x3 meter.
Partytält?
Ja, typ partytält, fast det här är mycket robustare och såklart mer för utställning och sådana grejer då. Ja. Och så hade jag bord och grejer och sånt där under då. Men, och det, då stod jag ju liksom med öppna väggar och sånt där. Och lapphundarna, som är väldigt intelligenta hundar, de tyckte att nu verkar husse vara jädrigt farlig här.
Han har tappat det.
De satt längst bort mot vägen. De var, terriern, hon var, är ju alltid med mig. Hon var ju med och är också, va. Men de andra, de höll sig undan hela tiden alltså. Han kanske lugnar ner sig.
Hoppas han lugnar ner sig innan han hittar oss.
Ja. Nej, men det är så. Och alltså, det är ju mycket funderingar runt omkring det här med att föda upp djur hemma och producera sina egna livsmedel om man är köttätare.
Ja.
Det är ju så.
Ja.
Och man får tänka igenom saker. Det är ju alltså, jag försöker ju ha det här att jag tänker vilka fina livsmedel det blir.
Mm.
Och jag tänker också att man verkligen ska vara noggrann. Det är därför jag byter djur till de här lagomdjuren som jag kallar det. För att jag märkte ju när jag hade Ölandshönsen då, genbank här. Som är, de är fantastiska, Ölandshönsen, och trevliga och livfulla och extrema personligheter och fantastiska på fodersök och liksom allting sådär. Men det är den näst största lantrasen vi har, va. Och när du slaktar tupparna på hösten, alltså det blir, jag tycker det blir för lite utbyte alltså.
Mm.
Det är en hel del arbete med att göra, ta vara på såna här djur. De här kalkonerna, ja, jag höll ju på i flera dagar med dem.
Ja.
Du vet, avliva, de ska hänga. Det kan vi väl ta också. Efter avlivningen, hinner vi det?
Ja.
Är det däggdjur, om man jagar eller föder upp får och så vidare, så tar man djur, fåren eller grisar och så vidare väldigt fort.
Mm.
Fåglar är uppbyggda på ett annat sätt. När de kör hybrider som bara växer i några enstaka månader, va, väldigt fort och extremt då, va, så är de så unga, så då kör de ju industriellt igenom för att ha låga priser, och så tar de ur dem och fryser in dem och så vidare, va. Men har du, som mitt fall här nu med kalkonerna eller mina tuppar som jag ska ta här så fort som möjligt nu då, ja, men de har ju hunnit bli rätt många månader, va.
Mm.
Det är lite äldre kött och så. Och då vill du dels att det ska utveckla smakerna, men också inte bli sekt.
Just det.
Så är det viktigt att hänga fåglarna, va.
Vad betyder det?
Alltså,
för de som inte vet.
Ja, men precis. Det gör du ju även med däggdjuren då. Älgarna, grisarna, fåran, rådjuren och så vidare också.
Ja, man kan ju komma runt det där om man äter dem innan likstelheten sätter in.
Ja, precis. Men det är också, nu kommer jag inte ihåg vad heter det här latinska, men det är ju så att...
Pre-rigor mortis.
Ja, precis. Det som händer när ett djur dör, det är att enzymer sätter igång och bryter ner kroppen, muskulatur, hinnor och så vidare, va. Och det är alltså ingen förruttnelsebakterier och så vidare, utan det är helt enkelt molekyler som delar ner det här, va. Nedbrytning som påbörjas och gör att köttet blir mörare. Du vet, så här riktigt fint nötkött, biffar och sånt.
Ja.
Det kan ju vara, få hänga i många veckor, va.
Ja, månader.
Ja, precis. Det man kan säga då just när det gäller fåglarna, det är det att du tar inte ur dem.
Det är ju sjukt.
Ja, det kan man ju tycka. Men de har ju alltså en annan uppbyggnad i runt inälvor och sånt. Det är liksom luftkuddar runt på ett annat sätt. Va? Så att det kommer inte i kontakt med köttet. Och det är viktigt att du har en hyfsad temperatur de första 10-12 timmarna. Så att de här enzymerna får arbeta. För det är så, sänker du temperaturen då lugnar ju allt ner sig, va?
Ja, och de är så små så att temperaturen sjunker snabbare. På...
Precis, ah! Precis. Så då har du ju hela massan kvar liksom i.
Mm.
Och du kan ha fjäderdräkten kvar också. Jag har provat att plocka både direkt och efter, och jag tycker att det är lite besvärligare.
Det är lika jobbigt båda gångerna.
Ja, eller ja, precis. Det är ju det. Och nu har jag ju skaffat en liten fjäderplockningstrumma, en sån där maskin med gummifingrar i. Mm. Som jag har inte provat den än, det blir första gången i höst där då. Så jag ska testa att göra det direkt och efter de här 15 timmarna då, va? Eller vad sa jag? 10-12 timmarna då, va?
Alltså, du låter dem bara hänga 10-12 timmar?
Nej.
Nej?
Innan jag tar ur dem.
Aha, nu förstår jag.
Nej. Fel. Innan jag plockar dem.
Mm.
Det är viktigt att säga det.
Plockar du med inälvorna i?
Jajamensan, det gör man.
Ja, snyggt.
Annars kontaminerar. Du vet att man skollar ju dem oftast med 63-65 grader. Pumpar runt dem lite i vatten så verkligen sköljer och kommer igenom fjäderdräkten, det här varma vattnet. Och så känner man när de börjar släppa lätt. Det är nästan så du kan... Ja, vi hade ju fodrade gummiarbetshandskar på oss, jag och Ingmarie då. Och det var ju nästan så att du kunde dra även på kalkonerna där det var mindre, jag ska säga, mer dunliknande fjädrar då på bröstet och så. Dra med handsken så släppte ja. Det nästan.
Men, och när du säger skåla, bara så att lyssnarna fattar också, då har man en stor kastrull med vatten. Och om man har så här kalkoner, då får man väl ha en typ en tunna eller någonting, antar jag.
Ja, precis så gjorde jag. Och jag, alltså det är ju så. Det finns ju alltid lite... smuts på dem.
Oh.
Så är det. Så det blir ju inte så trevligt det vattnet. Och då är ju det, där har du ju anledningen till. Och det är även att jag ser noga till att såren i halsen inte kommer ner i vattnet också.
Mm.
Eftersom jag låter dem hänga lite längre, va.
Men och så doppar man då fågeln upp och ner några gånger i det här. Jag har läst 70-gradigt vatten.
Ja, 63. Det som är viktigt är att du inte har för varmt vatten och att du inte har för länge, för då skadar du skinnet så det går sönder. Mm. Va? Du vill ju ha kvar det för att du ska få bättre smaker och så när du tillagar köttet sen då. Va? Och det är ju mycket fett under huden, precis. Det är ju där du har den här...
Det är där man har fettet på kycklingar.
Precis.
Och sen när du har doppat den i det här vattnet några gånger, då släpper fjädrarna mycket lättare.
Ja, inte några gånger, utan det tar ett tag, utan du ska känna när fjädrarna släpper, va? Så är det. Och sen är det också bra om du ska ta några stycken, att du har lite större kärl. Jag gjorde precis som du sa. Jag gick och jag har lite oljefat här. Som faktiskt aldrig användas. Så de är helt rena dessutom. Mm. Vilket är trevligt när man gör sån här grejer. Att det inte är gammal hydraulolja eller något i dem. Va? Det går ju att diska i för sig. Men... så jag delade helt enkelt en på mitten. Med vinkelslipen. Och slipade av kanterna så de inte var för vassa då. Så man skadade sig. Va? Och så la jag upp den på några stenar och så eldade jag under där helt enkelt. Så hade en termometer och kollade då. Så att det blev ju 100 liters kastrull då, eller gryta kan man säga, va.
Du slarvar ju inte, Patrik.
Vad sa du?
Du slarvar ju inte, sa jag.
Nej, när det gäller de här grejerna så gör jag inte det. Jag försöker inte göra det. Sen, jag hade tänkt ta vara på lever och så vidare. Men det är inte lika trevligt när de har hängt ett tag. Inälvsmat är inte rolig när de har hängt ett tak. Jag är alltså rent mentalt tycker inte jag det i alla fall. Utan det får gå till hundarna.
Ja.
För de tycker att det är trevligt. Så är det.
För det var ju nästa fråga som preppermorsan hade. Vilka delar tar man tillvara på? Mm.
Alltså det, vi kan väl göra färdigt det där med hängningen då.
Ja, förlåt.
Vi har avlivat dem. Bedövat, avlivat dem. Och så får de hänga och rinna ur ordentligt. Och då låter vi fjäderdräkt och sånt vara kvar. Och det är viktigt att försöka ha en kroppstemperatur eller temperatur på 15 grader i alla fall. Så att det blir, för sänker man temperaturen så sjunker aktiviteten på de här enzymerna.
Just det.
Som mörar upp köttet då, börjar bryta ner det så det inte blir så segt. Men sen är det bra att sänka temperaturen. Så därför så, jag som inte har kylrum, du håller ju på att bygga rätt förstod jag.
Mm.
Men jag som inte har det, jag får ju förlita mig mer på att jag har svalare utomhustemperatur.
Det är därför man, det är så praktiskt att slakta på hösten.
Precis. Och
när det är kylskåpstemperatur ute.
Ja, exakt. Och jag får ju det även i mitt skafferi då, va? Och så finns det inga flugor och sånt heller som kan gå på köttet. Annars kan man ju ha viltsäckar och sånt, sådana här nätsäckar och sätta över då. Mm. Men sen får man helt enkelt testa själv på sina preferenser just hur länge ska den sen hänga kallt då. Och kallt, ja, det där med löken höll jag på att säga, lökförvaringen. Nej, men 4 grader är ju jättebra då, va? Men 2-6 grader kanske. Så får det hänga där. Och då, det kan alltså hänga en vecka. I princip i de temperaturerna då, va. Och jag lät ett gäng med kalkoner faktiskt göra det. Så, och när jag tog ur dem sen. För då har jag inte tagit ur dem alltså. Men däremot så är de ju plockade då innan, va. Det gör jag efter de här. Några har jag gjort det direkt. Och så några efter de här 10-12 timmarna. Och jag tycker inte det är jättestor skillnad på att plocka dem där.
Mm.
Men sen tar jag ur dem då efter hela hängningsperioden då.
Och vi som jagar, vi har ju lärt oss det här 40 dygnsgrader.
Ja, du kan nog när det gäller fåglar kan du nog till och med gå lite högre än det faktiskt. Om man vill.
Men jag, det betyder då, alltså bara för att förklara, det betyder att om det är 5 grader så då kan det hänga 8 dygn.
Precis.
5 gånger 8 ja. Är 40.
I dygnsgenomsnittstemperaturen går man ju på då, va? Så är det genomsnitt 5 grader ett dygn, ja, då blir det hänger man dem i, och det är det 8 dagar i sträck då, va? Då men säg att det är 5 grader och så blir det 10 grader i 2 dygn, ja, då är du redan uppe i 25 dygnsgrader på 3 dagar, va? Så, så funkar det, men du kan nog glida uppåt 50 när det gäller fågel. Men jag tycker så här att man prövar helt enkelt, därför smaker utvecklas och sådana saker och så när man hänger med, va. Och om man har äldre tuppar som liksom är över halvåret som slaktas sent på sen hösten eller på hösten och sånt, så du får väldigt torrt eller vad säger sekt och kanske till och med smaklöst om du kyler ner dem fort, sekt och du blir inte nöjd helt enkelt, va?
Nej.
Utan ta vara på det här med hängningen. Och jag kan säga när det gällde de här kalkonerna som var stora, som var första gången som jag slaktade sådana nu då. Då det var inga bekymmer med inälver eller någonting. Allt var helt intakt och
fräscht.
Fräscht, ja, precis. Men jag valde ändå att ta de inälverna som man faktiskt själv kan ta och använda. Det är ju lever, hjärta, muskelmagen. Att du skär loss musklerna runt den här kraftiga magen då, va? Och äter. Och sen har du halsen också.
Mm.
Det är ju klassiska grejer. När min mamma...
Alltså karen.
Ja, när min mamma köpte kyckling när jag var liten, då köpte man ju alltid, fick man alltid en hel kyckling.
Mm.
Och så låg det en liten papperspåse inne i med lever, hjärta och muskelmage och hals i.
Mm.
Så det var liksom naturligt att få med de där grejerna då. Så det är väl det man brukar äta och resten tar man åt sidan då. Nu har jag, när jag styckade och sånt och tog, så la jag undan det också. Och sen kokade jag alltihopa i en stor gryta till hundarna. Och det ska konserveras nu då, så att det blir i tryckkokaren då. Så att det blir hundmat utav det nu då. För jag tyckte inte det kändes aptitligt när de hade hängt en vecka att använda dem då va.
Det... Ja, för annars är ju kycklinglever en jävligt bra...
Ja, och det är kalkonlever också. Jag hade ju egentligen planer på att göra kalkonlever pastej. Men det är också att jag... Ja, men det är trångt i schemat också.
Det är det.
Så är det. Men jag tycker att när man... För det är så här. Det är inte det här är, det finns en anledning till varför de föder upp djur och så som de gör nu för tiden då. Man försöker göra med väldigt hög produktivitet. Det går att diskutera mycket runt omkring det där. Men det är ju det att det blir billig mat va.
Mm.
Och när du producerar själv hemma, det går ju att hålla igen på utgifterna. Men kostnader i form av arbete, utrymme, lokaler och så vidare som du har då, det är ganska mycket.
Mm.
Förstår du? Alltså, det är också kostnader i en produktion. Va? Så att det kött man producerar småskaligt på småbrukarnivå, det blir väldigt exklusivt alltså.
Mm.
Slash dyrt om man tittar på arbetsinsats och alltihopa det här.
Galet skulle andra säga.
Ja, men precis. Det går inte att jämföra. Och då när du har en sån, ska vi säga, fin råvara som du har, då ska man verkligen dels lära sig ta vara på den och tillaga den och så vidare också då. Va? Så verkligen prova det här med att hänga. Och prova att hänga olika tider och koll på temperaturer. Vi kan säga att ha koll på dygnsgraderna, kan vi säga så här. Att du kan prova med 20 dygnsgrader, 30, 40, 50. Så ser du vad som passar er då. Vad ni tycker blir bäst.
Och jag kommer med tips också. Om du får sekt kött, alltså om tuppen är för gammal och det inte blir bra. Då rekommenderar jag sous vide. För den gör allt kött mört.
Mm.
Så det kan jag rekommendera. Då kan du köra sous vide och sen bara steka eller grilla kycklingbitarna som vanligt. Det blir jättegott.
Mm.
Och på frågan, vilka delar tar vi tillvara på? Det är också en grej som beror lite på vilken typ av hönor man har. Jag som inte har några... nu har jag några bil i fällen, men jag har inte slaktat några ännu. För jag fick bara en tupp av någon anledning av dig.
Oj! Ja, du fick inte... En tupp, du fick 15 ägg eller någonting va?
Mm, exakt.
Och det blev bara en tupp.
Jag tror att det blev... Ja, i alla fall, jag går bort ett gäng kyckling till min syrra. Jag vet inte om hon fick någon tupp också. Men det var väldigt bra höna till tupp ratio på de äggen. Tack för det. Men jag har inte sagt någon sån ännu. Och mina andra, de här vanliga... Liksom, var det liksom lanthöns eller vad fan det är? Jag kan inte rasa här. Men de är ju så små så att... Så det där jag håller på att ta tillvara på hela kycklingen, det har jag liksom gett upp. Så jag skär bara ut filéerna och låren.
Mm.
Och så är jag med tjäder om jag har skjutit en sån också. Det är liksom inte värt att hålla på och greja med hela skiten. Så att då skär man ut det köttet som är finast. Och då går det också mycket, mycket fortare med processen. För då behöver man inte plocka, utan då kan du bara liksom flå bort skinnet från filéerna och skär loss köttet.
Mm.
Så då går det jättesnabbt. Mm. Och det tycker jag är smidigt.
Mm. Ja, det kan ju vara en kompromiss. Och om alternativet är att inte ta vara överhuvudtaget på dem för att det är för mycket jobb, så kan man ju göra så. Men då tappar du ju det här med skinnet. För då tar du ju bort det. Och då,
ja, och det är jättetråkigt. För det är där all smak sitter. Men...
Ja, men precis va. Och det är också en del av, hel del av energin faktiskt då.
Mm. Men om du köper en kyckling för affären så har ju den inte heller skinn oftast. Va?
Nej, men precis. Det är ju... Ja, det är ju som det är med den där massproduktionen av det. Ja. Men alltså, om man, det, lite grann tillbaka till det där jag sa. Och det, så här är det. Jag bytte ju ut det till Bielefelder. Det är ju den rasen som jag har byggt upp ett litet nätverk här för att vi ska kunna ha. Det är inte så jättemånga linjer i Sverige än, va? Och jag har lyckats rapa ihop 5. Och så har vi byggt en flock och så har spridit ut den. Dels som en försäkring. Så vi är 5 hushåll nu som ska hjälpas åt med detta. Och är det någon som råkar illa ut så får de andra hjälpas åt att fylla upp. Och sen om man vill ha kläcka ägg till andra, sälja kycklingar och så. Ja, men då hjälper man åt att samla ihop det. Så det är liksom ett litet kluster då. Och då kan vi tillsammans hålla 25 eller 20 tuppar och över 100 hönor i alla fall då, va? Så då, ja, då får vi ju en volym där, en genetisk bredd. Men de här finns i 2 varianter. Det är ju dels en loman viltfärgad och dels en silver. Den silverfärgade där är en senare variant och den har ju mycket bredare bröst / större bröstfiléer. Och alltså de är ju, ja, jag är jättepositivt överraskad faktiskt. För jag har ju fått ett riktigt gäng nu här. Fick jag i fjol också. Men inte lika många då eftersom det var rävattacker då som var bedrövliga. I år är alla kvar. Förutom de jag har gett bort eller sålt då. Och alltså de är så stora, vet du.
Jag ska flika in att podden är inte sponsrad av Bielefelder hönsrasen. Det här är bara, det kommer från hjärtat på Patrik.
Ja. Jo, nej, men så är det. Så då är det just det här för att kunna ta vara på dem och lägga ner tid på dem och så blir det tillräckligt mycket så det är värt det, va. Mm. Men det är ju ingen broiler. Det är inte, nej, det. Och det är ingen högproducerande äggläggare heller, utan de är hyfsade eller bra tillväxt på när det gäller slaktkropparna och bra äggläggare. Så får man säga. Och så blir det stora, hyfsat stora ägg också. 60-65 gram tror jag man kan säga.
Hur många ägg får du om dagen nu?
Du, det är inte så mycket faktiskt. Det, men det är några utav, du vet, vi hade typ 2 hönor kvar efter massakerna i fjol.
Ja.
Ja. Så att det är mycket unghöns och de börjar ju lägga faktiskt. Ja, det ökar lite grann nu.
Härligt, jag får typ 2 ägg om dagen.
Ja, men alltså... Ja, det är kallt nu.
Mm. Jag funderar på om jag ska ha lite lampa hos dem.
Ja, vill du ha... Alltså, det, man får ju överväga det där. Om du inte kan på sommaren samla ett överskott av ägg som du lagrar.
Mm. Ja, jag har gjort det, men jag ger bort så mycket. Så nu börjar jag liksom se botten i mitt ägglager.
Ja, precis. Men du får väl se till att... Hur mycket kommer jag behöva under vintern? Och så har du någon större 30 liters jäshink eller någonting som du gör antingen vattenglas eller kalkvatten. Eller också, det går att smörja in dem med fett också har jag förstått. Men det, jag tror på de där andra att lägga dem i släkt kalk i vatten då.
Men vadå? Berätta.
Nej, men alltså ägg i sig...
Ja.
Håller ju flera månader.
Mm.
Alltså det här med bäst före på ägg, det är ju en sån där tramsgräns.
Mm.
Det är ju nivå, du vet, med 6 månaders skäddar som säljs för halva priset. Så kan du köpa en 36 månaders skäddar bredvid som kostar 5 gånger så mycket, va?
Ja.
Ja. Ja, lite åt det hållet där. Nej, men alltså, jag... De hade fått in all felbeställning på affären här i Gräsmark. Så jag tror jag köpte, var det 40 kartonger? En gång med ekologiska ägg.
Oj!
Och jag fick dem typ, ja, jättebilligt. För han var tvungen att kassera dem och det hade inte gått. Och han kunde inte sälja dem helt enkelt. Så jag köpte alltihopa. Hela högen som var kvar då. Och på slutet var det, och det förstår jag att det räckte ju ett bra tag alltså, många månader.
Ja.
Då åt jag väldigt mycket ägg då i och för sig, va. Men, ja, det var alltså utav, vad blir det, 40 gånger 12, 480 ägg. Alltså var det 10 som han blev dåliga.
Det som är tråkigt med det där är att när ägg blir dåliga blir de så himla äckliga.
Ja, det är ju så man får nästan inte lust att äta ägg.
Ja, men exakt. Så det är ju inte... Det är precis.
Ja.
Det är tveeggat svärd.
Ja, men vi får säga så här då. En sak som inte är 100% men som ändå är bra. Det är ju och när de börjar bli 3 månader eller någonting sånt där. Lägg dem, eller tidigare också om du är jättekänslig. Lägg dem i en skål med vatten. För det är så när de börjar bli dåliga så bildas det gas. Och det gör att de flyter upp.
Just det.
Så då,
det är ett bra trick.
Ja, då får du ju de här allra värsta svaveläggen. De får du ju bort på det viset, va. Men sen är det ju också så att har du äldre ägg, alltså det här är ju en beredskapsgrej också. Du är ju rädd om ägg. Det är ju bland det mest bästa som finns i princip när det gäller näring och sådana saker. Innehåller allt utan C-vitaminer, va.
Ja.
Proteinrikt alltihopa det här, så de är ju väldigt, väldigt värdefulla. Kläck dem i en skål en och en, så du inte, alltså behöver du 4 ägg till att göra pannkakor, så kläck dem en och en i en skål vid sidan om och häll över dem i den gemensamma skålen sen, så du inte kläcker 4:e ägget i och förstör alltihopa, va?
Just det.
Så är det. Men då är det det här med det finns nog mest på engelska och då heter det lime water. Lime, det är ju släkt kalk.
Mm.
Det köper du en 20 kilo säck på granngården.
Mm.
För 200-250 kronor eller någonting sånt där. Men det är ju väldigt mycket. Så du måste lägga dem i lufttäta, alltså mylarpåsar egentligen. Därför att om du låter den ligga där och vara i kontakt med luften så reagerar den med koldioxiden igen och blir kalksten.
Mm.
Så är det. Så att då är det en stenhård klump efter ett par år. Och det går ju successivt också då givetvis. Alltså. Men jag kan inte receptet i huvudet hur mycket proportioner och så vidare är på det där, va. Men sen finns det natriumsilikat också, vattenglas. Så kan du ju också lägga det i vatten. Och så lägger du äggen i den där stora 30 liters hinken med vatten i. Och så fyller du bara på och lägger ner dem försiktigt. Så håller de sig ännu längre.
Alltså är det vanliga ägg?
Vanliga ägg rakt ner i den här vätskan då. Vattenglas, natriumsilikatet eller släkta kalken då.
Är det vanliga ägg när de kommer upp också?
Jajamensan.
Jaha.
Bara att du
alltså inget konstigt med dem?
Nej. Förlänger hållbarheten på dem.
För att jag drar ju öronen åt mig direkt när vi pratar om engelsk, liksom ägg och engelska. För att då håller de på med så sjuka grejer som pickla ägg och sånt där.
Ja, men det gör ju vi med. Det finns många varianter på tillag ägg.
Det är så jävla äckligt.
Ja, men i det här fallet så är det ett sätt att konservera dem. Alltså att de helt enkelt håller längre.
Hmm.
Så det är något du kan göra.
Vi får se.
Ja.
Kanske. Du, vi har pratat skitlänge. Jag skulle vilja att vi bara snabbt också berörde Preppermorsans sista fråga som var det här med hur ska man få med sig barnen på det här med matproduktionen? Alltså, ska de vara med vid slakt och så vidare? Och det där tycker jag, det där är jag på ganska mycket med. Eftersom jag har småbarn och är lite ny på det här livet och så här. Så jag har väl gått från att hetsa dem att de ska vara med till att jag bara gör. Mina barn vet var mat kommer ifrån. Igår så var jag ute och övade min unga jämthund på, hon fick skälla älg i några timmar under dagen, och så visade jag en film på det till Björn, min 3-åring, och då sa han så här: du måste skjuta älgen, jag älskar älgkött. Så han vet liksom, han vet att djur blir mat,
att det hänger ihop. Ja,
att det hänger ihop liksom. Mm. Men för den sakens skull tycker inte jag att de behöver, jag behöver liksom inte tvinga med dem, om de inte vill så behöver man inte tvinga dem att vara med på när man slaktar tuppkycklingar eller skjuter får och sånt där. Det är ju ganska läskig grej. Jag tror, sist jag slaktade lamm här, då hade SN och kompisar här, då kommer de att titta när fåren hänger sen och så här. Men de är inte med vid själva som dödsögonblicket.
Nej. Nej, men så har jag gjort också när barnen växte upp. Och det som var närmast till hans egentligen, det är ju våra grisar som vi har haft dem ett antal gånger. Och nej, men då gjorde vi så att vi förbjöd inte barna eller tvingade dem inte, utan de fick vara med som de ville.
Mm, exakt.
Och jag kommer ihåg särskilt en gång, vad kan hon ha varit, min dotter? 5, 6, 7 år. Och vi hade grisar. Och hon var med. Och de sparkade ju och så vidare, va. Och då såg hon detta. Och hon sprang iväg och grät. Då får man tänka också att de här har ju varit i hagarna här. Och var barna leker med dem och allt möjligt sådär, va. Så det var jobbigt för henne. Men det som var, vad ska vi säga, efteråt då, när vi, då hade vi ett större badkar som vi hade som skolltank då. För vi, när man har hushållsgrisar så, då flår man dem inte, utan du skrapar dem då, va. Och då har du skraphorn till det och så skollar du så att det släpper.
Dra inte igång snack om hur man slaktar grisar också.
Nej, det var ett helt annat avsnitt. Men, i alla fall. Då, det
som livet fladdrar förbi för min... Jag trodde jag skulle dra igång hela snacken.
Ja, precis. Och nu kommer han igång igen. Hjälp! Ja, precis. Nej, men det som handlar om det här med barna då i alla fall. Då stod vi ju där med de här skraphornen då, va. Och då kom ju hon och ställde sig och skrapade och hjälpte till. Då var hade det ju börjat bli kött, va?
Mm. Fast ja, precis.
Du såg ju att det var djur, men hon hjälpte till att göra ordning och var med och skrapade där då, va? Och då var det ingenting mer sen, utan det vart lite för mycket där då, va? Och så fick hon lära sig hantera de känslorna och så kom hon och hjälpte till sen.
Mm.
Så jag tyckte att det blev väldigt bra också. Det är inte, alltså, det är inte så att man bara måste fjärma sig från allting som är obekvämt hela tiden. Även känslomässigt, utan det är också att lära sig hantera känslor och förstå känslor och inte vara rädd för känslor och så vidare också, som är viktigt, va? Det här är ju ett område där det är så, va?
Ja, Britta sa så jävla bra grejer om det där, eller hon har läst det någonstans, men att det är så, att det är så perfekt att få öva sig på jobbiga känslor hemma, alltså i den här trygga miljön hemma på gården eller med sin familj, och det som man slipper öva sig på dem typ i högstadiet, eller du vet, när det är så här en otrygg miljö. Det tyckte jag var himla bra att tänka på.
Och när man kanske är lite extra förvirrad, eller vad ska man säga? Det är mycket under den perioden också med olika saker. En brytningstid liksom på något sätt. Men du, Kalle, vi har en jätteviktig grej innan vi lägger av nu. Det blir ett långt avsnitt.
Jag måste, får jag sammanfatta till preppmorsan bara?
Ja.
Så låt barnen vara med om de vill. Tvinga dem inte. De kommer att indoktrineras i din tanke och din ambition kring matproduktion. Det kommer de att förstå. Och de kommer att längta efter köper köttbullar och köper korv. Men de kommer att lära sig att den finaste maten kommer från hemifrån, tror jag.
Mm.
Även om de inte nödvändigtvis vill vara med varje gång du slår ihjäl en höna.
Nej. Min dotter, nu då, när hon är 32, hon slaktar ju sina tuppar själv då.
Ja, du ser.
Mm.
Vad var det för viktig grej, Patrik?
Jo! Vi var ju inne på växthus här förut. Och vi har ju ett samarbete med Jordnära. Och jag börjar ju, nu börjar ju folk höra av sig här, och det är ju från småbrukarkurser och sånt där, att nu börjar det bli dags för det här att dra igång. Och en grej jag försöker förmedla på de här småbrukarkurserna, det är ju liksom att växla upp, att bygga system. Tänka, fast du kör till husbehov, större husbehov, så för att hinna med saker och få effektivitet och så vidare i det, kunna göra mer utan att det blir... totalt bryter ihop, va, så bygger man system. Och nu kommer det så att jag kollade ju med Jordnära här, och då fixade han till en kampanj till våra lyssnare.
Jaha, vad kul.
Ja, och det är på, jag får lägga upp detta på Instagram sen också då, men det är två stycken områden, kategorier då, och det ena är krukor och odlingstråg. och multipluggbrätten för plantuppdragning då. Sen har ju han mer utrustning, underbevattningstråg, ebb- och flodbord och allt möjligt sånt där då. Men det som vi har fått är 10% på krukor och odlingstråg. Gäller inte hela lådor, för där har han redan pressat priset så mycket.
Mm.
Alltså när du köper hela emballagekollen då, då är det redan rabatterade.
Alltså 68 000 krukor.
Ja, precis. 2009 centimeters krukor. Ja. Nej, men multipluggbrätten, krukor, odlingstråg. Och rabattkoden för 10% är katastrofen med små bokstäver. Katastrofen med små bokstäver då.
Jo, det där med krukor var faktiskt det första jag tänkte när du sa att man ska liksom sätta grejer i system. För att ha 9 cm kruka när man ska plantera om grejer eller när man ska så tomaten och så här. Att inte behöva stå och skära och diska ur mjölkpaket i all oändlighet. Det gör att tröskeln blir så otroligt mycket lägre. Så att ha ett överflöd av bra krukor som är liksom staplade, de ligger i en låda, det är bara att ta en. Det gör faktiskt, för mig i alla fall, hela skillnaden när jag ska dra upp plantor nu på vintern.
Ja, ja det är hela säsongen för mig. Jag har ju ett antal olika system då som jag har provat fram för olika planttyper, va? Så är det. Nu, de här som kommer tidigt här nu under vintern, vårvintern, där är det ju brätten och underbevattningstråg i hyllsystem som jag kör. Men sen kommer det, och de omplanteras ju, chiliplantor och sånt, för att de ska vara få tillräckligt innan de planteras ut. Och tomaterna kommer lite senare. Det är samma sak där, att de behöver ju fort 9 cm, ganska fort 9 cm krukor, va?
Jag kör 9 cm direkt.
Ja, du gör det, ja.
Ja. Både chili och tomater.
Ja. Ja, jag försöker spara plats där ett tag då. Men sen när det kommer till de här som kommer senare, där kör jag ju med torvblockspress.
Just det.
De som jag sår i mitten på april för utplantering 15 maj på friland. Alltså kål, mangold, rödbetor framförallt.
Du kör jag pluggbetten?
Ja, precis. Ja, jag älskar ju mina brödbackar och torrblockspressen där.
Ja.
Och så ställa direkt på jorden.
Just det.
Så att de kan få köra ner rötterna i jorden om de behöver mer näring och växer. Och det dröjer någon vecka eller två för länge innan de kommer ut, så grejar de det där då, va? I växthuset. Eller kallbänken. Men i alla fall, jordnära. Kod, katastrofen. Krukor, odlingstråg, multipluggbrätten. 10% katastrofen. Små bokstäver. Så är det. Och då får vi också tacka jordnära för det erbjudandet.
Jag vill också slå ett slag för Prepbox. Vårt varumärke där vi säljer katastrofmat. Alltså mat som du kan ha om du inte kan åka till affären någon dag. Det finns lite olika utföranden. Det finns dels en stor låda med 20 000 kilokalorier. Och så finns det en mindre låda nu. En 48 timmars med 4 000 kilokalorier. Som är perfekt för din evakueringsväska eller hemgångsväska. Eller bara för att ha typ i bilen. Det är jul snart. Så du kan ju tänka lite på det. Är Prepbox kanske den ultimata julklappen? Det kan vara så. Så gå in på prepbox.se och köp grejer där. Det kommer också komma en ny produkt ganska snart, Patrik.
Ja.
Kanske redan nästa vecka.
Jag hoppas det.
Det är vi har väntat länge, men den kommer också räcka väldigt, väldigt länge. Du var nyfiken, va? Det var det. Har du mer, Patrik?
Jag funderar på, du kanske ska säga det där med 20 000 kilokalorier. Jag tror inte det trillar rätt i huvudet på alla. Kanske inte ens på de flesta egentligen, Kalle. Hur många måltider är det ungefär i den där prepboxen? Den stora?
36, va?
Ja. Kan vara, vi har ju olika. Det är laktos, vegetarisk, gluten och köttlådor. Och det kan variera något i dem då. Men det står där. Men det är väldigt, väldigt många i alla fall, va.
Alltså om du har en sån här låda hemma, kommer du, då har du liksom ditt på det torra om det blir en störning. En cyberattack kanske.
Ja, det beror på vad det är. Det är så här, det är väl för ungefär för 12 dygn, va?
Just det.
Och då är det ju 3 dygn för en tvåbarnsfamilj kan man säga, med frukost, lunch och middag i den där. Så att, och det är ju, men det som jag tycker är viktigt med den typen av mat, jag är ju så där, så jag har ju stora förråd, har vi berättat, och jag har kalorireserv i form av större vetelager för mina djur, alltså det här som vi sa, jag sa att kommunerna kunde börja göra med kemikalier till vattenförråd och så vidare, att man har lager hemma som man förbrukar i andra änden och ersätter efterhand, va, så man har stor redundans där. Men jag har ändå sån här mat, och det hade jag faktiskt innan. Ja, men det var ju så komiskt innan vi började samarbetet med Outmeal. Jag tror jag beställde bara någon vecka innan de kontaktade oss faktiskt. Mm. För att ha den typen av mat hemma, för att kunna ha i bilar och så vidare då. Ja, så är det. Det är bra komplement. Det som är med prepboxen också är att det är mjukkonserv. Det betyder att vattnet är i, så man behöver inte ha vatten med. Och det innebär att du kan faktiskt i nödfall, till exempel vid en evakuering när du har med den här maten, äta den kall. Även om den är mycket godare och att det är att föredra att den är varm. Det går också att köpa sådana här värmepåsar till. Sådana som Försvarsmakten har. Där du tillsätter vatten så blir det värme. Så kan du värma matpåsarna i den utan kök då. Det går att beställa till extra när man beställer.
Snyggt, Patrik. Nu måste vi sluta.
Ja.
Tack för att ni lyssnar. Fortsätt mejla frågor. hej@katastrofen.se. Gå in på Jordnära och handla grejer med koden katastrofen. Och gå in på prepbox.se och köp dina julklappar där. Och lycka till med tuppslakten, alla ni som lyssnar. Puss och kram. Hej då.
Hej då.